Så ska vi då be tillsammans i denne vår överste prästs namn innan vi börjar. Ja, kära Herre Jesus, du som nu är på det höga majestätets tron i himlen och ber för oss. Då får vi komma till dig med bön att du ska vara med oss ikväll. Tack för att du har gett oss möjligheten att få lära oss mer om vad det betyder att du är vår överste präst. Och hjälp oss att förstå det som du vill att vi ska lära oss att förstå. Och bära det med oss så det blir till välsignelse. Både för oss och för de människor som du har sänt i vår väg. Tack för att vi får ha denna gemenskap kring ordet ikväll. Och så ber vi. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi kom fram till det åttonde kapitlet. Vi tog ju lite snabbare takt här i det sjunde kapitlet. Men det är väldigt mycket repetitioner. Och det kommer det också att vara nu i det här åttonde. Och så räknar jag med att vi ska hinna en bit in i nionde kapitlet. Men vi kommer in väldigt långt. Därför att strax när vi kommer in i det nionde kapitlet så kommer vi till tabernaklet och de här pjäserna som stod i tabernaklet i öknen, det stora tältet. Och då tänkte jag att vi ska gå lite in på det här emellan så att vi går till andra Mosebok och kollar upp lite de här olika delarna. Och då har jag lite bilder också som jag har plockat ner från nätet som jag tycker att det är bra illustrationer som jag tänkte ta med här. En stor del av åttonde kapitlet är citat från Jeremia. Och det är ju intressant att Hebreerbrevet just tar Jeremia 31 som stöd för den här framställningen om ett bättre förbund i förhållande, det nya bättre förbundet i förhållande till det gamla förbundet. Vi ska ta och begrunda först nu några verser. Jag ska läsa här verserna 1-5 till att börja med i åttonde kapitlet. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Detta är en huvudpunkt. Det här, detta, det är ju då en hänvisning till det som har utretts i kapitel 7 om Jesus som präst enligt Melkisedeks sätt. Och en sådan överste präst som är oskyldig, som är ren, obefläckad. Och som därför kan vara vår fullkomliga överste präst. Vi lämnar alltså bakom oss det här jämförelsen med Melkisedek nu och går djupare in i prästämbetets eller överste prästämbetets funktion, även om det nog som sagt blir också här att repetera en del av det som har sagts tidigare. Och här finns hela tiden jämförelsen med det gamla förbundet med. Och det finns många gånger det här hänvisningen till det bättre förbundet. Majestätets tron i himlen som finns i första versen. Det är ett judiskt uttryck för Gud. Och det finns ju också med i första kapitlets tredje vers. Där vi läste i allra första början av Hebreerbrevet. Sedan han utfört en rening från syndarna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så stod det där. Och här står det nu att han sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Tronen är ju då en beskrivning, bild av den superhöga, den allra högste. Tronen var en plats där kungen regerar när han utövar sina ämbetsfunktioner, när han tog emot jordedomsbeslut och så vidare. Nu sitter väl knappast någon kung på någon tron. Jag har åtminstone inte sett det avbildas med någon sån där hög stol. Men det är ju då en bild av just hur han är upphöjd. Han är överallt. Majestätets tron i himlen, det är ju då den allra högsta makten som finns. Och när Jesus sitter på högra sidan så utövar han den verkställande makten. Det talar vi då om också när vi tog upp det här riktigt där i början. Att sitta på högra sidan om regenten, det är samma som uttrycks också att man är regentens högra hand. Det är den andre mannen i riket. Så som Josef blev upphöjd till faraos närmaste man, då utövar han faraos makt. Han var den som verkställde makten. Så man kan säga att det är en vd verkligen, verkställande direktör. Jesus är alltså den som utövar makten, som representerar den i förhållande till oss människor. Han har samma makt som fadern. För han har fått all makt i himlen och på jorden. Men fadern är inte den som utövar det. Och det här stället, det betonar nu att han som är vår bror, som det framställdes tidigare, han har upphöjts till sin ursprungliga position. Men han är nu också en mänsklig gestalt där han var från början. Från början hade han inte sin mänsklighet på det sättet som när han blev inkarnerad, när han blev född av kvinna. När han blev född av kvinna så tog han mandom, som det heter i ett åldrigt uttryck. Född av kvinna. Då blev han människa. Och då blev han vår broder. Före det här så kunde han också visa sig i mänsklig gestalt. Som Gamla testamentet många gånger talar om ängeln, Herrens ängel och Herren. Till exempel då han kom till Abraham. Och då brukar också de gamla lärarna säga att det var den oskapade ängeln, så låt mig, det var det väldigt viktigt det där. Den oskapade ängeln som kom, alltså den som var det sändebud som Gud använde, verkställande makten, det vill säga hans son. Den lutherska dogmatiken brukar också utifrån Bibelns undervisning om Jesu mänskliga och gudomliga natur framhålla att Jesus inte har slutat vara människa. Han är upphöjd till himlen som Gud och människa. Och han är fortfarande vår bror. Människa, vår bror. Det är ju ett under det här som inte man kan förstå. Och fortfarande är han den som har varit lydig i allt. I allt in till döden. Och det ser vi här också i första versen. Nej, andra blir det. Som tjänar i helgedomen. Han är tjänare och det betyder ju att han är slav. Han måste göra det som han är åläggs att göra och han gör det också, han gör det villigt. Och han tjänar nu inte på jorden utan nu tjänar han i den himmelska helgedomen. Där är han liturg. Det här ordet faktiskt kunde sägas att han sköter liturgin i gudstjänsten i himlen. För att det här ordet liturgi och liturg, så det är egentligen tjänare, tjänst. Guds tjänst, det är liturgi. Och det betyder att Jesus är den som utför den här gudstjänsten i helgedomen. Det sanna tabernaklet, som Herren själv har rest. Den nämns här då det jordiska tabernaklet, och det kommer vi då in på i detalj när vi kommer till 9:e kapitlet. Och det är en förebild för himlen. Så talas det i vers 3 om att översteprästen insätts för att bära fram gåvor och offer. I gamla förbundet så fick prästerna offrena från av folket. Folket bar fram tionde, de bar fram djur som skulle offras. Och då fick prästerna också äta av offren, de levde på det här. Och folkets tionde var tänkt för deras uppehälle. Och då frambar de här gåvorna och offren i templet. Och i många fall var det ju också slaktoffer eller brännoffer. Men det var också annat än kött. Det var också av markens säd som bars fram. Och nu sägs då att på samma sätt så måste Kristus också ha något att bära fram. Och nu kan man här lite jämföra med den romersk-katolska läran om mässoffret, som där man menar att Kristus offras på ett oblodigt sätt i nattvarden, enligt den romersk-katolska nattvardsläran. Om och om igen så frambärs han på ett oblodigt sätt som offer. Det här kommer vi många gånger att se hur det tillbakavisas när vi kommer till det här med ett evigt gällande offer. Och det har vi redan tidigare sett, att han är en evig präst och det gäller för evigt. Men nu är det Kristus som offrar här. Och det offret, det handlar just om det här eviga offret. För det offret som han frambar, det är någonting som måste bäras fram om och om igen. Det var nämligen sin egen kropp och sitt blod som han offrar för världen. Så måste också Kristus ha något att bära fram. Det bar han fram inför Gud som ett evigt gällande offer. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst. Kan man ju fundera, varför skulle han inte ha fått vara präst på jorden? Jo, vi sa förra gången att han var ju av judastam. Och av judastam var det inga präster. Enligt den mänskliga förordningen så skulle Jesus inte ha fått vara präst. Och det här använder ju då också Hebreerbrevet för att visa att det prästadöme som har sin modell från Melkisedek och inte av det levitiska, den stadga som Gud gav som en förordning på ett mänskligt sätt, utan det var gudomligt ovanifrån som inte människor hade stadga. På motsvarande sätt var det prästadöme som Jesus hade det naturliga. Det var inte förordnat av människor eller genom en naturlig ordning, inte ens den levitiska Moselag. Så han borde inte ens präst. Det fanns ju redan andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. Och det här, det innehåller också en verbform här. På samma sätt som i början av 5:e versen. Det finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. I början av 5:e versen står det: de tjänar i den helgedom som en skuggbild av den himmelska helgedomen. År 70 efter Kristus upphörde tempeltjänsten och offertjänsten. Då gick det inte längre att fullgöra de här offren. Om det här skulle ha skrivits efter år 70 så skulle det inte ha kunnat stå så här med en pågående form, att det här ännu är verksamt. Det här är alltså tydligt att Hebreerbrevet har tillkommit före år 70. Bara som en liten bikommentar, men nog så viktig. Så är det lite mer av vers 5. Alltså helgedomen, den som är den jordiska, både tabernaklet och den och Salomos tempel och sen senare Zerubabels tempel, Herodes tempel som blev en försköning av Zerubabels tempel. Alla de här är bara skuggbilder av den himmelska helgedomen. Den här skuggbilden, så den har avskaffats Och det gjordes så dramatiskt att romarna förstörde den. Och det här ska inte då längre finnas till. När Mose byggde tabernaklet fick han en förebild. Han fick en ritning. Mönsterbild står det, tror jag, i 1917. Den här termen säger Geselierna, Geselius bibelverk, att ordet betecknar i hebreiskan en synlig framställning av osynliga ting. Det är alltså en representation av något osynligt i synlig form, den här förebilden. Förebilden är synlig, men det som den förebildar, det verkliga templet, är osynligt. Och det är alltså den himmelska helgedomen som vi ännu inte kan se. Vi kan se det med våra ögon som vi får i fullkomningen när Jesus kommer tillbaka. Men nu kan vi inte se det. Men Moses skulle göra allting i väldigt detalj, och det här kommer vi ju sen så småningom att titta på en del av, fastän vi inte kan gå igenom allt. Men det fanns väldigt mycket symboler i alla de här detaljerna. Och det som framförallt är det viktigaste, det är att templet och tabernaklet var platsen för Guds närvaro. Det var där som Gud uppenbarade sig. Uppenbarelsetältet kallas det också i Moseböckerna. Och vittnesbördets ark kallas förbundsarken. Det var Guds vittnesbörd. Gud uppenbarade sig där. Det var platsen för hans närvaro. Och när vi gick ju igenom i Hesekiel, det här tragiska som skedde, som Hesekiel först såg i en syn och som han berättade åt sina landsmän om i Babel, att Gud håller på att flytta bort från templet. Judarna kunde inte tro det. Han kan ju aldrig flytta bort från sitt tempel. Men Hesekiel såg hur det skedde på ett synligt sätt, det som då sen skedde på ett osynligt sätt. För Gud visar ju inte sig då under förstörelsen, under Nebukadnessar, på något särskilt synligt sätt. Så att folk skulle kunna se att se nu, där lämnar Gud templet. Men genom Hesekiels profetia så visste man att när det sker, då fullbordas det. Gud lämnar platsen för sin närvaro. Flytta bort. En fruktansvärd katastrof att Gud lämnar sitt tempel. Men han lämnar inte sitt tempel, det verkliga templet. Det var förebilden han lämnade. Och det var på grund av människornas ondska. Men det verkliga templet lämnar han inte. Där är han alltid, i himlen. Och han är också när den som har en ödmjuk och förkrossad ande, som vi vet. I den gudstjänst där vi kommer i gemenskap med honom. I vers 6 understryks tre gånger det här bättre. Nu har Kristus ett högre prästämbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Mycket starkt understruket det här. Att Kristi, det förbund som, eller det ämbete som Kristus har, och det förbund som han är medlare för, det nya förbundet, är bättre än det gamla. Det här, det fick också de trogna i gamla testamentet del av, och det ska vi strax se här i Jeremia, när vi går in på det. Att också i gamla testamentet så visste man att det gamla förbundet är inte ett bra förbund. Det är inte det bästa förbundet, utan det kommer ett bättre. I sjunde versen står det att om det första förbundet hade varit utan brist, det första förbundet som då vi kallar gamla förbundet eller gamla testamentet, om det ska vara utan brist skulle det inte ha behövts plats för ett andra. Då kan man ju tänka på ordet att lagen är god och nyttig. Varför står det då att det första förbundet, lagens förbund, är utan brist, eller om det hade varit utan brist, alltså att det är bristfälligt. Bristfälligt är det därför att det, som Paulus säger i Romarbrevet 8:3, att det är svagt genom den syndiga naturen. Lagförbundet är försvagat av den syndiga naturen. Lagförbundet förmår nämligen inte leda människor till rättfärdighet på grund av att människorna är syndare. Därför klarar det inte av att verkställa sin uppgift, att leda människor ända till Gud. Och det förmår inte heller ge kraft åt oss att utföra lagen, det som lagen vill att vi ska göra. Kraften kan inte ges av lagen, så den är bristfällig. Men den leder oss till någonting bättre, för oss till Kristus som vi vet. Så kommer vi då från vers 8 till det långa citatet, det är Jeremia 31-34 som citeras visserligen inte helt ordagrant, men ganska nära. Och vi läser nu det här från Hebreerbrevet. Om ni vill så kunde ni under tiden slå upp Jeremia 31 och jämföra, läsa den texten, så jämför ni med det som jag läser. Då får ni se i vilken utsträckning det är förändrat. Och har ni då en annan översättning, så en äldre översättning eller en annan, så kommer det också att finnas skillnader för det förstås. Och det är då från vers, alltså kapitel 31 i Jeremia, från den 31 versen, det nya förbundet. Och jag läser Hebreerbrevets variant. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Det här är ju en fantastiska ord, om man tänker att det här uttalades cirka 600 år före Kristus. Det är helt fantastiska ord. Det finns några grundelement här som innehåller just det här med det här bättre, som vi kan börja med att tänka på. Guds lag blir en inre princip som gör att hans folk gläds åt hans vilja. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Det kommer in. Jeremia talar på ett annat ställe om stenhjärtat som han ska ta bort och istället ge ett hjärta av kött. Hans folk gläds åt att göra hans vilja. De har fått ett nytt sinne. Så ska Gud ha en intim gemenskap med sitt folk. Det här är ett förbund där han säger, jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det finns ett evigt perspektiv på syndaförlåtelsen här. En syndig okunskap om Gud som ska tas bort, och den ska tas bort för evigt. Alltså det här att ingen ska behöva undervisa sin landsman, och vi ska säga lite mer om det där snart. Det här är en okunskap, eller sådär att folk inte egentligen vet och bryr sig. Den ska försvinna, man ska lära känna Gud, verkligen. Och syndernas förlåtelse förblir. Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Aldrig. Det är en evigt gällande syndaförlåtelse. Det här är alltså allting sånt som kontrasterar mot det gamla förbundets obeständighet, att måste upprepa och att inte riktigt veta hur det är. Det här avsnittet, det börjar med en förebråelse. Gud förebrår dem när han säger, alltså det är Hebreerbrevet som innehåller den, inte Jeremia direkt, men Hebreerbrevet säger att Gud förebrår sitt folk. Han förebrår den för oförmågan att följa lagförbundet och för att han på det sättet då tvingas måste ge ett nytt förbund. Och så använder han det här uttrycket dagar ska komma. Och det har vi nog också nämnt förr att det är en sån där teknisk term, terminus technicus, som man brukar kalla det för, som betyder det nya förbundet, det nya testamentets förbund. Dagar ska komma. Eller de yttersta dagarna, eller kommande dagar. Det finns flera varianter av det. Och det här förbundet ska slutas med Israels hus och med Judahus, det vill säga med hela Israel. När Jeremia skrev det där, så det var ju Nordriket redan sönderstyckat och förstört. De var förskingrade, de här 10 stammarna. Men han talar om både Israel och Juda, som det betyder hela Israel. De båda skilda folken, de 10 stammarna och Juda Benjamin, som då kallas Judahus närmast. I 9:e versen så talas det om den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Och det var ju då naturligtvis i första hand påskdagen när de fördes ut ur Egypten, och 50 dagar senare så gav han dem lagen. Och det är den dagen som han här speciellt nämner. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder, den dag jag tog dem vid handen, förde dem ut. 50 dagar efter påsken, så då var det pingst. Och det här det kan man läsa sig fram till om man vill i andra Mosebok 19. Där det först talas om den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land. Men nu är det här inte, alltså andra Mosebok 19, nu är det här inte 2 hela månader och sen börjar den tredje månaden, utan det här betyder att det är efter den månad när de uttåga ur Egypten. Så kom en månad till och sen ytterligare en månad. Och det var den tredje månaden. Och räknar man de här dagarna från 14 Nisan till den här månadens början, vilken det nu var det där, så då borde det ha varit 46 dagar efter uttåget. Och nu ser man här i 19 kapitlet att det går någon dag först, och så säger Gud i 10:e versen: gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon. Till då ska Herren stiga ner på sina i bergen för allt folkets ögon. Och det här, det skulle bli då om man räknar den 49:e dagen. Och det är därifrån de har då judarna att pingst eller laggivningen skedde på den 50:e dagen efter påsken. 50 dagar, och så har vi ju det fortfarande. Men pingsten var ju från början en högtid som var förstlingshögtiden, alltså veckohögtiden, som man firat i den första körden, där man tog fram den första körden och förde det första av årets gröda till templet som offer. Men det blev sen också den här laggivningsminneshögtiden efter Sinai lag. Så det var lite om det där med den dag här. Det finns en term här som avviker ganska mycket mellan Jeremia eller en vers, och det är den här som i Hebreerbrevet heter: eftersom det inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om den. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre. Det här är en fras som också kan på grekiska heta: jag har givit dem ur mitt sinne. Men de bröt, står det i Jeremia, så att det avviker ganska mycket. Och det kan jag inte säga något mer om, men alltså där i allmänhet så så vet vi ju det att i Nya testamentet så citerar man innehållet ganska fritt ur Gamla testamentet. Men sen kan det ju också hända det att Septuaginta-översättningen som är delvis avvikande från den vi har, att den var rådande. Det där skulle man ju måste forska i det där. I den handskriften, om man nu skulle vilja göra det, men det är nog en överkurs här, både för mig och för de flesta av er andra, tror jag. Så det har vi ingen orsak och möjlighet att gå in på. Men jag vill bara notera det här att det finns såna här olika framställningar av de här uttryckena, så det finns en viss osäkerhet om vad det handlar om. Men tanken är den i alla fall här att det här är ett uttryck för att Gud har straffat sitt folk. Åtminstone här i Hebreerbrevet. Jag brydde mig inte om dem, eller jag har givit dem ur mitt sinne, eller jag har härskat över dem, säger Geselius. Det också kunde vara det där. Sen i vers 10, så där har vi då Israels hus. Igen så står det för hela folket. Detta är förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Och där har vi ju då i Jeremia precis samma uttryck, efter denna tid. Det är den kommande tiden. Och här avses Israel i den gamla betydelsen, när Israel gäller Guds folk, Israel. Och här har vi då det nya sinnet, nyfödelsen. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Det ska bli någonting invärtes i deras hjärtan. Och genom det så ska vi ha gemenskap. Jag ska ha gemenskap med dem och det med mig. Och det känner vi ju bra igen från många ställen i Nya testamentet, hur det här är fullbordat i nyfödelsen. Vers 11 är ganska intressant. Det kan också kännas lite märkligt att ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Och säger ingen sin broder och säger, lär känna Herren, till alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den störste. För det första så får man väl här ett belägg för att var och en ska kunna gå till Guds ord. Och själv studera Guds ord. Det ska inte behöva finnas någon som har monopol på tolkningen. Ingen påve eller någon annan som ensam hävdar att man har den rätta tolkningen av Guds ord. Man ska inte behöva gå via, utan man kan gå själv och ta reda på. Det är inte bara de lärda som kan förstå sig på evangeliet, utan Jesus framhåller ju på många sätt att det är de enfaldiga som har den största välsignelsen av hans ord. Och då menar han ju de som inte behöver så mycket förnuft för att fatta det, utan som tar emot barnsligt och enkelt det som Gud undervisar, det som anden ger dem. Det är det enfaldiga. Men det motsäger inte varken det att det behövs ett ämbete, att vi behöver kalla någon man för att särskilt undervisa, förkunna Guds ord. Och det motsäger inte heller det att vi ska vittna för varandra. Att vi alla människor är satta att vara redskap, vittnen för evangeliet, för att sprida Guds ord i vår omvärld. Det här är någonting som vi alla har i uppgift att göra. Och det motsägs ingalunda här. Och så har vi då vers 12, där det finns den fullkomliga förlåtelsen som nu är vunnen för alla människor. Den som gör att Gud aldrig mera ska komma ihåg våra synder. Fantastiskt budskap, då det finns redan i Jeremia. Så har vi då 13 versen ännu. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det är bara Jeremia i Gamla testamentet som kallar det nya förbundet för nytt förbund. Och som talar så här tydligt om det gamla i förhållande till det nya. Och slutsatsen av det här, eftersom Jeremia talar om tydligt och klart att det nya är bättre, det kommer med nya ingredienser som är överlägsna de gamla, så betyder det ju att det gamla är bristfälligt. Så redan i Gamla testamentet fanns det alltså en förkunnelse som sa det att det ska komma någonting bättre. Hebreerbrevet nämner inte nattvarden, där Jesus ju ingår konkret det nya förbundet. Vi vet ju det att när han sa, när han instiftade nattvarden, detta, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Man kanske kan tycka det, och att Hebreerbrevet ska här kunna nämna det, att han instiftar ju nattvarden just som ett bevis för det här. Men det tror jag inte att vi ska ta som något argument från tystnaden, alltså att han inte, Hebreerbrevet inte lärde någonting om nattvarden, utan det är helt enkelt en självklar sak för alla kristna. Men syftet är här att visa att detta förbund redan omvittnades av profeterna, av Jeremia. Det behövs inte mera sägas just här, utan att det här syftet har förverkligats. Där har vi åttonde kapitlet, och då kommer vi över till nionde, där vi ska börja fundera på det gamla förbundet. Och jag tänkte med det att vi ska titta på några bilder till att börja med, hur det här tabernaklet såg ut, och slå upp i andra Mosebok. Jag vet inte om ni nu måste se de här bilderna som kommer fram här så småningom, men kan ju eventuellt vara till nytta och intressant att se. Jag har surfat en del på nätet, och det är ju på det sättet med det här internet nu för tiden, att där finns enormt mycket material, så man får ju verkligen välja vad man vill visa nu för tiden. Men det som jag framförallt har hittat, så det kommer från Nederländerna. De reformerta är väldigt duktiga på att framställa såna här, att analysera och framställa gamla testamentet. Och här har vi en som är hämtad från en adress som jag har där i kanten. Och visar då en tänkt version av hur det kan ha sett ut vid Sinai, när man byggde tabernaklet och dess förgård, hur man brände offer där på rökelsealtaret, och hur det också frambas rökelse inne i templet. Och det kommer de där lättare molnen där inne i templet. Och där ser vi en väldigt eldskog utanför. Man kan ju bara föreställa sig det, vilket myller det var folk där i det här området. Det är egentligen svårt att föreställa sig hur det skulle vara, hur det kunde tänkas vara. Vi ska se på en del bilder som mera i detalj beskriver det här. Först en liten skiss som visar lite de här måtten så där ungefärligen. Det är så små så att jag måste säga dem vilka det är, och dessutom så står det på aln på holländska el här. Den här långväggen längs med båda sidorna där tabernakelbyggnaden, själva vittnesbördes tält, uppenbarelse tältet, stod där vid bortre väggen, så den är 100 alnar lång. Och om man tar det här måttet som finns anvisat i förklaringarna till de här måttena, så är det 44 alnar, men det finns ju en viss olikhet där, att det kan finnas en annan lite längre aln också. Man brukar anse att gammaltestamentets aln är ungefär en halv meter, men det är lite för långt, så det är lite kortare än en halv meter. Och mäter vi nu vår avstånd från armbågen upp till fingerspetsarna, så kastar det inte allt för mycket, men det blir nog knappast en hel halv meter där, om någon meter. Det här betyder att den där långväggen är ungefär 44 meter. Och kortväggen är då hälften av det ungefär, alltså 22 meter. Och här på kortväggen så finns då fyra tältdukar. Det här är allting beskrivet väldigt detaljerat. Sen finns där brännofferaltaret, och så kopparkaret där man tvättar sig, och så tabernaklet där borta. Och det finns också exakta mått för hur långa avstånden ska vara mellan de här olika stolparna. Så har vi en färgrik och lite mer detaljerad bilden på den där första bilden av det här vittnes uppenbarelsetältet. Jag undrar om det är för ljust, eller kan ni se det här? Det går bra. Det är ju oerhört mycket textilier där. Och när man ser de här replikerna de som du har byggt, det finns ju faktiskt i öknen, nu minns jag precis var det är, jag hittade en bild av det också, så finns det en fullständig replik av hela det här tabernakelområdet, inklusive förgården, och sen har man försökt göra de här dukarna. Och det är ett fruktansvärt arbete bakom det där. Det kommer ännu mera detaljer som visar de här sakerna. Där har vi själva uppenbarelsetältet. Där det finns då fem pelare över, här framför, överdragna med guld. Och så har vi dukarna som finns, som är vävda med fyra olika trådar, fyra olika färger. Och så finns det då gethårsskinn och skinn av bockar, eller hur det nu var. Vi ska titta på det där. Det där som ligger där alldeles ovanpå och som nu är bortdragna här för att det ska visa vad som finns där under. Det där är då regnskydd förstås. För att det inte ska regna in i det här tabernaklet. För det kunde säkert regna där en hel del ibland fast det var en öken. Eller på sina ställen åtminstone. Man bar ju det till Israel ända. Och där åtminstone så regnade. Och så har vi här en bild av själva inredningen, det här i inre, och det är då det heliga, det som finns där uppe bakom, det är då förlåten som är framför det allra heligaste, och närmast förlåten där uppe, så där finns rökelsealtaret där man skulle ha rökelse, det var det som puffade ut den där vita fina röken. Och så har vi den sjuarmade ljusstaken här närmare. Och så har vi skådebrödsbordet med 12 skådebröd. Och ni ser att det finns stänger i allt det där. Och det står det ju också att man hade gjort allt för att det ska bara vara flyttbart. När som helst ska man kunna ta det. Och det var utsedda av leviterna, så var det utsedda människor precis för varendaste uppgift. Vem som skulle bära vad. Vem som skulle dra bort förhängena, vem som skulle göra det och vem som skulle göra det. Och i vilken ordning man skulle gå när man gick med de här sakerna. Allting var ytterst noga föreskrivet. Och det var nog säkert ett ganska stort företag också att både ta bort de där alla de här dukarna, stora dukarna, och sen att lägga upp dem igen. Och det var ju heliga föremål, inte gick det bara att slänga dem hur som helst. Här har jag några bilder också av de här elementen som finns där i det yttre rummet, alltså i det heliga. Där har vi där högst uppe den sjuarmade ljusstaken, och så har vi skådebrödsbordet till vänster och rökelsealtaret till höger. Och där har vi bilder av det som fanns i det allra heligaste med två olika gissningar. Man har ju bara kunnat gissa sig till, och när man söker på förbundsarken eller på engelska så hittar man väldigt många förslag till hur det där kan ha sett ut. Det är ju keruber, två keruber, och så är det den här lådan som är då själva förbundsarken, och locket på lådan som man ser speciellt bra på den nedre bilden, det kallas ju då nådastolen, som är av guld, och där finns också stänger. Det här nedre bilden, den är från den här repliken, skulle jag tro. Där man, det syns att det är ett snöre där före som hindrar besökare att gå och fingra på det här eller gå för nära. Så det här är alltså till påseende som man kan se. Man kan ju inom parentes säga att om man skulle hitta förbundsarken, så tror jag knappast att det skulle finnas ett dyrare föremål i världen. Det skulle nog vara så fruktansvärt eftertraktat och ha ett sådant värde så det kan inte beskrivas med nollor, tror jag. Efter hur många nollor efter något vettigt tal i början. Ja, det var, jag tror inte att jag hade flera sen, utan det var det här. Vi ska slå upp lite med några få minuter kvar. Det vi kan se om det här i först andra Mosebok 25, och jag ska låta bilder stå kvar här som visar det här. Och det första vi träffar på är faktiskt förbundsarken, så den bilden får stå där. Och den föreskriften, alltså ritningen till det här, det ges oss i andra Mosebok 25 från vers 10. Före det så kommer då lite vad man ska ge för offergåvor, och där vill man ju då ha guld, silver och koppar och sen alla möjliga garner och så vidare, och edelstenar. Så ska man börja använda den. Och i vers 10 så står det att arken ska göras av akacieträ, 2,5 alen lång, 1,5 alen bred och 1,5 alen hög. Och med 44 cm för en aln så skulle det där betyda då att den är 110 cm lång, den där lådan. Och den är 66 cm bred och också 66 cm hög. Så den är inte särskilt stor. Kanske någon har tänkt sig det, att den där förbundsarken, det måste ju ha varit en stor koloss. Men inte det, någon särskilt stor låda. Och så ska den överdras med guld, rent guld, på insidan och utsidan, och ha en guldkant. Och så ska det vara 4 ringar av guld. Och de ska då göras för stängarna, som ska vara av akacieträ. Och dem ser vi också på de här bilderna. Stängarna ska du skjuta in i ringarna så att man kan bära arken. Och de får inte tas bort. De här stängarna ska alltid vara kvar. Och det var ju så att det här var oerhört heligt. Det finns ju en berättelse om också att när bärarna en gång snubblade och råkade komma på ett ödesdigert sätt till arken, så då dog de. Gud straffade dem för att de vanhelga arken. Och det var ju därför som de här stängarna måste vara kvar. De här båda versionerna, de är då oense om var stängarna skulle finnas, om de är på kortsidan eller på långsidan. För det står inte om det. Och sen ska du göra en nådastol av rent guld. Nådastol, ordagrant försoningsställe. Det är då det som i Romarbrevet 3 också omtalas, att Jesus har blivit en nådastol. Av rent guld, 2,5 alen lång och 1,5 alen bred, det är precis det här locket. Och där ska det göras 2 keruber av guld i hamrat arbete. Här handlar det inte om akacieträ som dras med guld, utan här är det rent guld. Och det ska vara de båda ändarna av nådastolen. Och det ska göras i ett stycke med nådastolen. De ska breda ut sina vingar uppåt, så att de övertäcker nådastolen. De ska ha sina ansikten vända mot varandra och mot nådastolen. Och i arken ska Mose då lägga vittnesbördet. Och det är då tavlorna, stentavlorna. Det är Guds vittnesbörd. De ska förvaras inuti den här arken. Och det är från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, som Gud talar med Mose. Härifrån talar han med honom. Så det betyder alltså att där är han närvarande. Mycket starkt det här. Och så har vi då bordet för skådebröden som kommer. Ja, det kan man ju också säga att i 37 kapitlet berättas sen om hur det här verkställs. Och då upprepas det i stort sett. Då sägs det hur man gjorde det. Och så konstaterar man att det görs precis enligt de anvisningar som finns här i 25 kapitlet. Mycket noggrant uppföljs det. Men det behöver vi ju inte gå till. Vi ska se på där var det väl, skådebrödsbordet som vi har här, som är en av de där tre ett av de här tre föremålen. Se om jag får det där att följa med. Tydligen inte. Nåja. Jag kan kanske ta och nu är det med. Sådär. Men det är inte rätt bild, så jag ska ta fram den dit. Det var lite fördröjning på det som går ut i sändningen. Så att. Skådebrödsbordet finns då beskrivet ifrån 23 versen, det är direkt följande, och det är ett bord av akacieträ som är 2 alnar långt. Alltså det är 88 cm enligt det måttet på alnen, och så är det hälften så brett, alltså 1 aln 44 cm. Och så är det 1,5 aln högt, alltså 66 cm högt. Det är ett ganska relativt lågt soffbord, lågt litet soffbord det där. kan man säga. Och det ska då överdras med rent guld och ha en guldkant. Och det ska ha en handsbred list. Och runt omkring ska det göras en kant av guld. Så den där beskrivningen som finns på den här teckningen är väl, eller den här teckningen är väl ganska bra. Och då ska det också där finnas ringar och stänger av akacieträ som är överdragna med guld. Och det ska också göras fat och skålar, kannor och bägare som man ska utgjuta drickoffren med. Det finns där ovanpå. Det som inte står här är hur många de här skådebröden ska vara. Men de ska vara 12, de ska vara ett bröd för varje, var och en av Israels 12 stammar. Så de står, står här i två staplar på det där skådebrödet. Skådebrödsbordet. Och det här finns också beskrivet hur man förverkligar det i 37 kapitlet. Så har vi ljusstaken som följer efter det. Den ska göras av rent guld i hamrat arbete. Det är alltså inget överdrag där, utan det är rent guld. Kan man ju också tänka att de här föremålen skulle också vara värdefulla att ha i museer. Eller finns det kanske rent av någonstans? Nej, det finns det väl inte. Det är då 6 armar som går ut från ljusstaken, så det blir 7 sammanlagt med den som går rakt upp. Och det ska vara 3 skålar på vardera armen. Och de ska då vara formade som mandelblommor, både som knopp och en blomma. Och på den andra armen likaså 3 skålar och så vidare på alla 6 armar. Men på själva ljusstaken ska det finnas 4 skålar. Och en skål är då under det första armparet, en knopp under det andra och en knopp under det tredje. Alltså under de 6 armar som utgår från ljusstaken. Det här är oerhört detaljrikt beskrivet. Gud är noggrann när han ger sina anvisningar. Och så står det också där om lamporna som ska göras. Där man ska då hälla olja och bränna. Och de ska sättas upp så att de kastas i tjän över platsen framför den. Och så ska det också finnas lamptänger och brickor av rent guld. Det står av hur mycket, av en talent rent guld ska man göra ljusstaken med alla dessa tillbehör. Och det är en stor mängd, nu minns jag inte på rak arm hur mycket en talent var, men det kan vi ju checka. Det är ju en vikt, ett viktmått. Och så har vi ännu där med också rökelse. Altaret. Men för att hitta en beskrivning av det så måste vi gå till 30 kapitlet. Det finns sen en beskrivning av själva tabernaklet och brännoffersaltaret här emellan. I 30 kapitlet och sen förverkligat i 37 finns en beskrivning av rökelsealtaret. Ett altare att tända rökelse på av akacieträ, fyrkantigt, en alm långt och en alm brett, alltså 44 cm stor kvadrat ska vara locket, och det är då 2 alnar högt, alltså 88 cm. Det är lite högre än ett vanligt bord. Så ska det då också finnas horn där uppe i varje hörn. Både allt ska överdras med rent guld. Och så ska det vara en kant där också. Så ska det vara ringar naturligtvis med stänger för att bära dem. Altaret ska ställas framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Och det här är till för att rökelse ska tändas varje morgon av Aaron, alltså överste prästen. Och så ska han också tända rökelse i skymningen när han sätter upp lamporna. Det ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte. Och nu kommer ett förbud, det är vers 9 där, andra Mosebok 30. Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det, och inte heller brännoffer eller matoffer, och ni ska inte utgjuta något drickoffer på det. En gång om året ska Aaron bringa försoning för altarets horn. Och det här är då på den stora försoningsdagen som det omtalas i 3 Mosebok 16. Det här med att altaret ska stå där precis framför nådastolen, där mittemot framför förlåten. Det finns, om vi ska sluta med att gå till Hebreerbrevet tillbaks, konstatera att det har varit lite förbryllande det här med föreskriften. Vi läser 9 kapitlet bättre nästa gång. Men i 4 versen i 9 kapitlet så står det om ett rum som kallades det allra heligaste i tredje versen. Och så står det, dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken. Och det är ju alldeles klart anvisat i Gamla testamentet och anvisningarna att rökelsealtaret stod framför, utanför förlåten och inte inne i det allra heligaste. Och man kan ju verkligen förundra sig om Hebreerbrevets författare som känner till allt det här i detalj skulle ha misstagit sig på den här punkten. Men den enkla förklaringen är att ordalydelsen här så talar om samhörigheten. Det hör till det innersta rummet. Och det betyder att funktionen var den, att det hörde samman med nådastolen. Och det är just det som det stod om i Andra Mosebok 30. En gång om året ska Aron bringa försoning för dessa horn. Det hörde till operationen med att stänka blod på förbundsarken. Det är när Aron gick dit. Och ingen främmande fick komma i närheten. Det här var heligt. Det var en lång bit från de här andra pjäserna. Ljusstaken och skådebrödsbordet. Och det var absolut ingen plats där vanligt folk fick komma in. Så det var högheligt. Och det är därför som det hörde till förbunds, till den här, till det allra heligaste. Men nu föregrep vi redan lite eftersom vi inte hade läst den där texten, men vi fick en liten teckning av hur det där kan ha tänkts se ut. Och i och med det så får vi då avsluta för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.